Från Ringvägen i Stockholm så säger vi god morgon NHL när vi är halvvägs in i oktober och vi är en bit in på den här säsongen. Men vi kommer inte börja det här avsnittet med att prata NHL. Det kommer att bli Tre Kronor, för landslaget har meddelat att Sam Hallam är inne på hans sista resa som förbundskapten. Det här blir den sista säsongen och då är det ju förträffligt att vi har Josef Boumedienne på plats här idag för att prata hockey, tänkte vi. Och så kom det här på morgonen. Hade du planerat det så att det skulle bli lite drag i programmet?
Nej, det var nog inte planerat från min sida. Det var det inte. Men kul att vara här.
Mm. Hur är läget med det?
Mycket bra, mycket bra.
Mm. Du ser välmående ut.
Ja.
Undrar om Erik Granqvist mår bra?
Ja, det gör jag. Det var ju positivt grupptryck igår. Du drog in mig i gymmet. Så jag sitter och vibrerar. Och det är inte för att bombastiska bombom är här och det här nyheten. Utan det är ju för att det är en sån häftig säsong framför oss. Och det är ju OS i annalkande och det är VM i Schweiz. Så mycket att prata om med dig.
Och vi kommer ju snacka såklart en hel del om OS-uttagningar. Om landslagsarbetet i stort och sånt där. Men vi måste ju börja såklart med den nyheten. Det har precis kommit nu att Sam kliver av. Om vi börjar i den änden. Jag upplever att du och Sam har jobbat väldigt tajt så här. Blir du kvar?
Det återstår att se. Det återstår att se. Men nej, vi hoppade på tillsammans. Sam och jag för 3 år sedan. Och hade en lika lång kontrakt som sträcker sig över den här säsongen. Då. Så att, och jag var ju egentligen rekryterad av Sam tillsattes som förbundskapten först och fick bygga sin stab och då kontaktade han mig, så att vi har jobbat nära ihop och det var himla roligt faktiskt.
Jag tänkte fråga dig varför Sam kliver av, men vi kan ju kolla om vi har Sam själv med oss istället. Det är ju faktiskt ännu bättre att fråga honom själv. Du har ju nog med frågor du ska få svara på idag, Josef. Så vi ser om vi lyckas få in Sam här. Ja, men titta.
Välkommen.
God morgon.
Tack så mycket. God morgon. God morgon.
Hur är läget med dig då, Sam?
Det är bra. Vi jobbar väl. Ja, jag och Josef hördes väl sent igår och ska sätta oss i eftermiddag igen med Alex Sten och fortsätta jobb mot OS. Så har min kollega Stefan Klockarp, Stefan ner i Schweiz och scoutat. Och sen så har vi lite möten av förbundskaptener här onsdag, torsdag. Och sen flyger jag till Nordamerika på torsdag, så det är bra.
Ja, det är fullspäckat schema och vardagen rullar ju på som vanligt. Men vi fick ju beskedet här nu officiellt att det här blir din sista säsong. Kan du berätta om det här beslutet?
Jag tror från början var nog min grundtanke att det här var en 4-årscykel med ett OS. Och sen under den här resan så har väl vissa gånger man känt att man skulle vilja fortsätta. För det är en otrolig möjlighet att få representera Tre Kronor och svensk hockey i olika sammanhang, framförallt tävlingsmässigt. Men sen så känner jag ändå att i grund och botten är jag en hockeycoach och jag vill ändå tillbaka till och coacha mer kontinuerligt. Det låter kanske jäkligt tråkigt, men lite så här karriärsmässigt så känner jag att jag måste underhålla mina crafts på ett sätt som nu får jag tävla med dem och liksom coacha de bästa spelarna i världen. Hade man fått göra det 82 gånger om året så hade det varit grymt, men jag vill in i vardagen igen.
Vi har varit inne på det under något års tid att man kanske skulle göra om förbundskaptensrollen och hitta ett annat sätt så att man, alltså den som coachar är i elden hela tiden, du är inne och tangerar på dig själv. Hur ser du på det efter ni förhoppningsvis har vunnit guld i Milan och guld i Schweiz och du tackar för dig? Hur ser du på framtiden för förbundskaptensrollen?
Jag tycker den liksom, diskussionen är intressant och det är definitivt någonting som vi har pratat mycket om internt också, om hur förbundskaptensrollen liksom är, hur den arbetsbeskriven är och om den är helt up to date sett till, eller finns det vägar att gå. Vi ser hur Kanada och USA jobbar till exempel. Nu finns det andra praktiska ting. Vi spelar IHT-turneringar till exempel under året, vilket ställer ju krav att man har. Så jag tror det är mycket sådana diskussioner som går och jag skulle älska att med den erfarenhet man har dragit av internationella turneringar nu, både på VM och Four Nations och nu OS, så är jag säker på att jag skulle kunna bidra i någon roll framöver också. Skulle jag älska att stå i Tre Kronor-båset igen, men kanske att man, precis som du säger där Erik, att man kommer direkt från att ha coachat 50, 60, 70, 80 matcher.
Så om vi förstår det rätt, om du säger att du hoppar på vare sig det är Zug eller det är Buffalo eller vad det nu blir för nästa steg för dig, så skulle du ändå gärna köra, fortsätta coacha med landslaget om det funkar att komma med det eventuella klubblaget?
Det låter som att jag försöker göra en kontaktannons här, men jag försöker vara helt... Alltså,
ja, men du...
ja, men alltså, jobbet i sig, det är egentligen obeskrivligt att liksom förklara hur man känner när man ska ut och möta ett Kanada eller USA eller Tjeckien eller Finland och liksom få göra det med Tre Kronor-loggan och de svenska spelarna. Så det är klart att jag drömmer om att ändå göra det igen. Och jag tycker den erfarenheten som vi har byggt under de här 4 åren kan vara till nytta. Sen kan det vara, jag kan vara videocoach eller assisterande coach eller sådär. Men så en dag har jag ju såklart drömmen om att komma tillbaka till Kronor. Men med det sagt, nu har vi ju rätt spännande år framför oss. Jag har ju en hel del kvar.
Men innan vi släpper framtiden, jag menar, till och med mig som agent så vet jag att du skulle få ett fint toppjobb i Schweiz med bra livsstil och bra pengar. Men det här programmet heter God morgon NHL, vi är nyfikna på det. Är Nordamerikadrömmen någonting som är nära till hands för dig?
Den har inte varit det under en lång period, vilket jag kan ångra nu. Jag har liksom lite skyddat mig själv och säga att jag är inte redo att göra de saker som krävs för att ta mig dit i form av nätverkande och så vidare. Men de här åren har kanske öppnat den tanken hos mig, öppnat dörren lite, och nu har jag varit i kontakt med några klubbar och gjort lite intervjuer, och det finns ett intresse från Nordamerika också. Sen handlar det om att jag måste paketera min coachning, liksom mitt system, min person på ett bättre sätt. Så det är någonting man lär sig. Så det har definitivt blivit en tanke och en dröm som jag verkligen vill jobba för.
Vi sitter ju med Josef här, och Josef har ju, han gnuggade sig till, kan man väl säga, att stå på en NHL-bänk om vi ska vara så, scouta, liksom jobba i klubben och sen få in och vara assisterande. Hur känner du kring, jag menar, alla vill väl ha ett huvudtränarjobb i NHL rakt upp och ner, men skulle du vara beredd att ta en lite krångligare väg?
Ja, och där kommer vi ner till just den här egna insikten hos mig själv, att man behöver vara beredd att göra jobbet och bevisa sig. Sen kanske jag mest varit fram till nu aktuell för head coach direkt, och det är ett stort steg, men jag skulle definitivt kunna tänka mig att gå både via AOL eller assisterande jobb, och det är lätt att sitta här som svensk och säga att de är så dumma där borta, de fattar inte vad vi kan och de är lite trångsynta, de anställer bara sina gamla college buddies och du vet, old boys club och allt det där, men jag tycker synsättet behöver vi lite tänka om här, jag framförallt, och jag gärna är den som står för det utåt, vi svenska coacher, om vi vill ha jobb där borta så behöver vi nog ändra lite synsätt och vår approach till det.
Om vi då pratar om det här sista året, jag vet att du har gett 100% även innan, men blir det en annan upplevelse rent mentalt för dig när du vet att okej, det här är sista chansen att få en guldmedalj med Tre Kronor för den här svängen i alla fall?
Både och. Någonstans fungerar man så som människa att så fort man närmar sig slutet med någonting, det spelar ingen roll vad man förbereder, om det är ett företagsfest eller ett OS, så vet man när det är liksom sista så går ju skärpan upp lite. Så jag kommer definitivt ha det som någon form av motivationsfaktor för mig själv, men jag tycker vi har jobbat jäkligt hårt inför de andra turneringarna också. Men just som du säger, det här kan vara min sista chans att vinna med Tre Kronor, och det är klart jag kommer tömma allt jag har in i det.
När bestämde du dig att nu är det dags att gå vidare?
Var nog efter VM, ska jag säga. Vi hade några bra samtal, jag och Anders Lundberg och Mike Hellberg, runt midsommar. Det handlar också om att se till att man hela tiden säkrar att man är ute i god tid. Inte för mig personligen, men för Tre Kronor. Så vi hade samtal då, och då kom jag ner till att det här blir mitt sista år. Så jag har ju vetat om det ganska länge, så för mig är det ganska odramatiskt. Förbundet har vetat om det ganska länge, vilket känns skönt för min del att de har kunnat jobba aktivt med i sin rekryteringsprocess direkt, och utan att det på något sätt gör sig skymundan, så att säga, från mig eller bakom ryggen på mig. Så det har varit jättebra, just den dialogen.
Perfekt. Sam, du ska få fortsätta med din dag. Vi hörde ju bara att det var fullt upp. Men stort tack för att du var med oss. Så önskar vi ett stort lycka till här under det som då blir den sista.
Tack för elva och sen för dig. Erik, kanske vi behöver ta en fika och kramas lite.
Du är välkommen till Karlstad, hör du, och kolla på bra SHL-hockey. Så snackar vi lite och så ser vi fram emot guldjakten. Sista resan. Stort lycka till.
Tack så hemskt mycket.
Och så har vi en gladare slutstudio nästa gång där. Hej.
Det ska vi se till. Toppen. Hej.
Ja, grymt. Ja, som sagt, han har vet om det här ett tag och då antar jag att du, Josef, också har vet om det här. Som sagt, ni jobbar ju väldigt nära varandra.
Jo, men det har jag vet om och jag vet hur dialogen har gått och så vidare. Men jag vill plocka upp lite kanske på det som han samnämnde, det här med svenska coachet i Nordamerika. Och jag hör hur klimatet börjar ändras lite där borta och jag vet när våra spelare kommer tillbaka till sina klubbar i NHL efter ett VM eller efter Four Nations, vad de signalerar till sin management och sin general manager om våran coachingstab och Sam i synnerhet och hur imponerade de är. Och då bygger man sitt varumärke och han har haft flera intervjuer och kontakt med NHL-klubbar här sista tiden, vilket är jäkligt roligt. Sen är det, ska man ha respekt för att det är en helt annan miljö att verka i och coacha 82 matcher och med ett farmarlag och med ett lönetag som kanske inte tränaren behöver kunna men måste förhålla sig till stora stjärnor och så vidare. Så att jag hoppas att se europeiska coacher i NHL framledes.
Men jag frågade ju Sam där, han sa att han är beredd att ta alla vägar egentligen in i NHL, och du och jag har ju pratat om det här förut, just att det handlar om att göra jobbet. Anders Sörensson är ju ett perfekt exempel på det, som verkligen har gått den långa vägen för att ta sig högst upp på tronen, får man säga, som huvudtränare NHL i det skrået. Vad tror du, nu får du gissa här, du kommer inte att berätta vad Sam har haft för intervjuer, det gjorde inte han själv heller, så att du behöver inte säga några specifika lag, men vilken roll tror du att Sam Hallam har? Kommer han nästa säsong och vara, för att börja med, han i Nordamerika, och i så fall är det huvudtränare NHL eller assisterande, vad tror du?
Nästa säsong kommer jag att spekulera i med Sam en head coach ute i fingerspetsarna. Jag har varit i många omklädningsrum både som spelare och ledare genom åren, och det är få som har samma verbala förmåga, samma sätt att command a room, alltså få respekten i rummet som Sam har naturligt. Han är en head coach, det är ingen snack om saken. Sen är det nog nyttigt kanske att lära sig hur det funkar innan man hoppar in i lejonkulan direkt, om det då är assisterande eller headcoach för ett farmalag, för att säkra upp sin egen erfarenhet, och det är mycket att lära sig liksom, men han är en headcoach.
Mm. Erik, när du lyssnar på Sam här, vad får du för spontana intryck?
Nej, men jag tycker det är bra att det här kommer ut tidigt. Jag är tacksam att han bomställer upp med kort varsel när vi satt här och strök halva körschemat, att kan du vara med och prata, bättre att han pratar själv än att bom, du sitter och pratar om honom. Och sen just den här, du ställer en fråga, sista resan. Och jag tror att när man vet att det är slut, man behöver inte vara så rädd att det blir konflikter ibland. Alltså man kan förhoppningsvis vara på vissa spelare mer som behöver det. Man behöver inte vara rädd att bränna broar på det sättet. Så jag känner att Sam tillsammans då med Klockar och Alexander Sten, som kommer in med all den erfarenhet han har av att vara en vinnare i både Tre Kronor och i Stanley Cup, Det kommer bli speciellt. Och det är ju verkligen medaljchans i OS och sen bra guldchans i VM. Så att jag ser och jag gillar hur han resonerar också, att ibland måste man paketera om sig själv och se, okej, på vilket sätt kan jag ändra mig själv, justera mig själv lite grann för att bli ännu bättre, för att kunna bli aktuell för att vara assisterande coach i NHL och sedermera förhoppningsvis även head coach i NHL. Så att det 90% är ofta bra av det man gör, även Tre Kronor, men 10% behöver man kalibrera och justera för att bli ännu bättre. Och jag gillar att ni har haft en bra utvärdering också, för vissa utvärderingar, det har varit med själv, då vänder man inte på alla stenar och är ärlig med varandra. Så det är med en fråga till dig, vad tycker du om utvärderingen? Var den ärlig och bra, eller var det jag säger som kliar varandra på ryggen?
Du tänker
Tre Kronor?
Ja, vi har ju utvärdering varje vecka.
Jo, men efter VM, men ni hade kunnat gjort annorlunda.
Ja, absolut, och det har vi ju, det är ju inte bara VM liksom, det är ju en pågående process hela tiden. Jag är inte involverad jättemycket i de här European Trophy-turneringarna under säsongen, men det är ju utvärdering kontinuerligt hela tiden. Så att där är vi väldigt ärliga, och vi har ofta samsyn på vad som behöver ändras, vad vi behöver skarpa till, vad som har varit bra efter dialog. Och jag menar, hockey är inte, det är ju inte en liksom, det utvecklas hela tiden.
Dynamiskt. Så
det, är som, det är dynamiskt, det är ju inte en, det är ju inte en ja. Det stagnerar ju aldrig, eller gör man det, då är man ute. Så att, och vi måste ju lära oss nya saker under resans gång hela tiden, oavsett om det är Tre Kronor eller om du är klubbtränare. Du får bästa exemplet, vi kanske de här fotbollsmanagers i England, Alex Ferguson eller Arsene Wenger, som har varit i jag vet inte hur många årtionden. De är ju inte samma tränare som de var för 30 år sedan, och det är samma sak i hockey, i Tre Kronor. Det där utvecklas hela tiden, då måste man vara... Var långt fram i den diskussionen.
Vi ska prata mer om det här, och ni ska båda få berätta hur ni tycker att förbundskaptensrollen ska se ut här, som du var inne på där, Erik, i frågan till Sam. Och Sam kändes väldigt öppen för en ändring. Men vi ska också ha lite koll på NHL. Det är ju så att i kväll har vi Colorado Buffalo 6:30 på föredömlig tid, svensk tid. En måndag, perfekt uppladdning inför fotbollslandskampen där, Sverige-Kosovo. Och vi passade på att ta ett snack med Viktor Olofsson, nytillskott i Avalanche, inför det.
Nej, men just den biten med höjden har väl varit, det är lite tunnare luft, man har lite högre puls känns det som än nere på normal nivå om man säger så. Så att det, första veckan där var det lite, fick jag kämpa lite extra på träningarna, hade lite... Ja, lite problem med lungorna kändes det som, men nu känns det bra, jag kom in i det bra nu och man har vant sig. Men det var definitivt en anpassningsperiod första veckan skulle jag säga.
Berätta hur det gick till, vad tänkte du när agenten sa att det här kunde vara aktuellt?
Det var intressant såklart från första början. De visade intresse ganska tidigt och det var alltid ett lag som jag var intresserad av att gå till. Och sen med de alternativen jag hade så kändes det definitivt som det bästa valet. Och jag ångrar ingenting än så länge, så att, det är bara bra som jag sa.
Vad har det betytt för dig att ha Gabbe där?
Han ringde mig på en gång när jag signade och kände inte Gabbe sen tidigare, men det kändes nästan som när jag kom hit så kändes det som att vi redan hade börjat lära känna varandra lite grann, och sen dess så har det bara blivit bättre och väldigt enkelt att ha en lagkapten som dels är så omtänksam och se efter alla som han är, och att han är svensk så gör det ju ännu lättare för min del också. Är det någonting som jag funderar över eller behöver hjälp med så är det enkel person att vända sig till, och han har varit väldigt hjälpsam så här långt.
Du, man är ju nyfiken, jag menar, du har ju mött McCarr och McKinnon och sådana killar så mycket, men att vara lagkompis med dem nu liksom, är det något som står ut nu när du delar lag omklädningsrum med dem och delar isen varje träning?
Det är väl egentligen det man får se. Lite highlights, det ser man i stort sett varje dag på träning också. Så att det är just nivån varje dag egentligen som de har är väldigt imponerande att se. Och inspirerande också att få ta rygg på sådana skickliga spelare och pusha sig själv och komma upp till nya nivåer, så att det har varit otroligt lärorikt så här långt måste jag säga, fast jag var här en kort period, men ja, det är kul att se.
De har ju rätt bra tryck i grejerna när de skjuter, men har du ändå fortfarande bäst direktskott i laget även här eller?
Nej, det vet jag inte, men det är väl någonting som jag kan konkurrera med kanske i alla fall. Det har alltid varit av mina bättre vapenskottet, men ja, det låter jag vara osagt vart jag ligger någonstans på den rankingen, men skjuta försöker jag väl göra och bidra med.
Till sist där, vi har ju den här matchen mot Buffalo, en tidig match. Det är såklart ett speciellt möte för dig, även om du har hunnit med och vara i Vegas här emellan. Men hur känns det att möta Buffalo efter din tid där?
Nej, men det är speciellt. Jag har ju fortfarande många kompisar och relationer där i organisationen. Jag var där i 6 år tror jag, så att det är klart att det blir speciellt. Det blir det. Jag var där och spelade förra säsongen med Vegas som du sa, men det kändes lite udda att komma tillbaka och möta Buffalo, men det är även kul, det är jättekul att träffa Nöglam kompisar och allt folk runt omkring också, som folk som jobbar på hallen och jobbar för laget, och det är kul att få träffa många sådana personer igen, så att jag ser fram emot att komma tillbaka.
Viktor Olofsson hoppas på slutspel för sin gamla klubb Buffalo, och det kan ju kännas drastiskt att prata om ödesmatch efter två spelade av 82 matcher, men de har torskat två matcher nu Buffalo, tagit noll poäng. Jag såg matchen mot Boston senast och det var ju stundtals anskrämligt. De förlorade skottet med 2-17 i den första perioden. Erik, den här matchen mot Colorado nu, kan vi ändå kalla det för att, alltså, de måste ju ta en poäng, de kan inte gå 0-3 här, då blir det redan en uppförsbacke i ligans tuffaste division.
Ja, alltså bedrövliga Buffalo. Jag tycker synd om Rasmus Dahlin. I en annan organisation skulle han vara en Norris-kandidat år efter år. Framförallt så bra han är nu i sin prime. Men Buffalo är så på väg mot sin 15:e år i rad missat slutspel. Det är rekord bland aktiva klubbar i alla fyra stora sporter där borta i Nordamerika. Och någonting är ju ruttet i Buffalo. Så Kevin Adams, GM, och Lindy Ruff. Men det är ju ovanför också. Så man har bytt general manager, man har bytt head coach. Det kommer in ungefär som du byter din vita undertröja där, Jonathan. Och
ja, det gör jag faktiskt. Den blir väldigt gul.
Ja, exakt. Nästan lika ofta som du gör det. Och det är någonting som är riktigt knas där. Och som sagt, jag tycker synd om Dahlin. Hoppas att på något sätt han kan bli trader på sikt. Men man kan ju inte vinna Stanley Cup i oktober. Men man kan ju definitivt gräva en grop som man missar slutspelet återigen. Och så kommer det bli. Alltså, jag vet, vad säger du som har jobbat där borta? Vad är det i Buffalo som är knas?
De har väl identifierat lite av utmaningen. De har bland annat tagit in Jarmo Kekäläinen som advisor där till Kevin Adams och Erik Stahl. Sen de har ju haft ett ombygge ett tag och haft unga skillade spelare, och då har de också identifierat, tycker jag. De har väldigt ung backbesättning och tagit in Kesselring nu. Så det är svårt att överleva i NHL om du inte har lite griniga gubbar på backen och lite tyngd upp på forwardspositionen. Så de har ett skillat lag, men varit lite lätta att spela mot. Men det vet jag att de har identifierat och försöker bli tuffare och svårare att spela mot.
Men Josef, du som var under din tid i Columbus, får man säga att ni var ju inte Buffalo, men det är en mindre klubb där mycket kanske handlar om primärt att bli ett slutspelslag och inte att vinna Stanley Cup. Den resan var inte ni inne på då. Om jag säger nu, alltså, de har noll poäng första två. De har Colorado och sen har de Ottawa, Florida här. Två andra väldigt starka lag i slutspelslag i fjol. Tar jag i om jag säger att det är liksom, alltså, går de, tar 0-5 eller någon poäng inspelat första 5-5, då är det ju panik, då är det nästan kört. Tar jag i om jag säger det?
Nej, det är ju tufft och himla tufft att jaga sig kapp i NHL. Det finns matematik på det där. Hur är det utanför slutspel? Thanksgiving, så är det svårt att ta sig in. Så nej, du tar nog inte i för mycket, för att det är himla svårt att komma i kapp i NHL. Sen är det inte omöjligt, såklart. Så de har ett talangfullt lag. De har bra spelare, så att jag har inte sett de här första två matcherna, men nej, det är ett lag man väntar på att det ska liksom, att de ska poppa.
Om vi då pratar om Buffalo, glider över fokus till svenska spelare, men ligger kvar på Rasmus Dahlin. Rasmus har ju varit deras bästa spelare i flera år. Han var sexa i Norris Trophy-omröstningen, så på ett sätt kan man säga att okej, det ligger inte på honom. Men om vi vänder på det, kan Rasmus, finns det ännu ett steg i hans utveckling? Kan han bli ännu bättre?
Ja, definitivt. Vi pratar om att hockeyn är dynamisk. Det går så fort utvecklingen. Där borta letar man ju nu att få upp kvaliteten på allt man gör. Det är fysen och det man gör på isen. Men framförallt återhämtning, recovery. Hur återhämtar man sig optimalt? Och Rasmus är ju han är ju student av spelet. Han tar hjälp av Adam Oates till exempel för att coacha sig själv på isen och bli bättre. Han gör ju allt vad han kan för att utvecklas och bli världens bästa back. Och det ska han ju fortsätta med. För han kommer bli jätteviktig i ert OS-lag i Tre Kronor och även förhoppningsvis i VM i Schweiz. Men att spela hockey är den ultimata lagsporten. Om du har för många dåliga lagkompisar i en dålig organisation, då spelar det ingen roll om du heter Rasmus Dahlin eller Cale Makar. Det räcker ändå inte, och det är därför jag säger att jag tycker synd om Rasmus, där han är i den egentligen prime-åldern nu, att han måste harva runt där i Buffalo.
Men om jag ställer frågan till dig, Josef, alltjämt har ju kanske fortfarande Victor Hedman, Erik Karlsson varit de ledande backarna för Tre Kronor de senaste turneringarna de har varit med. Rasmus, som sagt, är en topp 10 back i världen minst, men om han ska ta ett kliv till och vara Sveriges bästa back och kanske till och med utmana om att vara världens bästa back, Jag antar att ni har haft snack med honom när han har varit med i landslaget. Vad har du sett som att ja, men här finns det ändå ett steg till, även om han redan är väldigt bra?
Det är som Erik säger, han är otroligt engagerad och han vill utvecklas och han vill ta nästa steg. I Buffalo har det ju varit lite, han har fått göra lite för mycket av allting. Det har varit lite för lätta medspelare på backen. De är fortfarande unga, de har bra spelare, de har Powers, de har Byram, Samuelsson, men det hade varit lättare för Rasmus om han hade haft lite äldre killar nära honom i yngre ålder då. men han kommer ta kliv, han kommer ta stegen, det är jag helt övertygad om, för han vill, han är engagerad.
Peter Forsberg satt här för några dagar sedan och ville ha honom på toppen i powerplay i Sveriges första PP. Vad säger du där? Det är ju Erik Karlsson, det är Hedman och det är Dahlin. Är han redo att ta första PP där?
Ja, det är upp till Sam och coachen att bestämma, men absolut, vi väljer mellan ganska kompetenta namn där när vi ska sätta ihop inte bara powerplay utan alla formationerna, så att självklart så är han ett namn som kan spela första PP, det är ingen snack om så.
Jag kommer ge er tre namn nu, inne på Rasmus som är en ung svensk spelare på väg upp, tre andra sådana namn, och allt jag vill ha av er nu är en siffra, och jag vet att det är mer komplext än så, och det handlar om tvåvägsspelare, allt sånt där, och poäng inte allt, men ni kommer ändå få den uppgiften. Förutsatt att de spelar 82 matcher vill jag ha en poäng total för att det här ska vara en bra säsong för de här tre killarna. Om jag börjar med Leo Karlsson. En bra säsong, inte en godkänd säsong. Vilken siffra ska han klocka in på då om han spelar alla matcher?
Över 82.
Över 82. Över en poäng per match. Mm.
Ja, jag kan väl hålla med. Det beror ju helt och hållet på vad du får för roll. Mm. Om du spelar, vad du har.
Men då säger jag så här. Jag tänker att det är rätt att förvänta sig att han ska ta den offensiva rollen.
Det håller jag med om, men ta Datsuk och Zetterberg. De försakade kanske 20-30 poäng på sin prime för att de var världens två bästa tvåvägscentrar. Så att, det är en svår fråga att svara på. Ja. Men en poäng per match, det är väl bra.
Okej. Nu var du snärtig, Erik, så då får du guldstjärna där. Ja. Vi testar till namn, ska vi se om det blir lättare eller svårare här.
Hockey är ju komplex, alltså, det är så extremt komplext. Man vill göra det enkelt, men det är ju komplext. Så fortsätt.
Elias Pettersson.
100.
100 för en bra säsong.
Jag tror att det är en offensiv spelare och beroende på vilken lag du spelar är det på en poäng på match är det bra.
Det är samma för han och Leo alltså?
Ja, det tycker jag.
Ja, okej. Det var snällt. Jag skulle säga 90 i alla fall för Leo.
Ja, jag sa inte en poäng per match för Leo, jag sa beroende på roll.
Okej, men vad säger du om du måste säga det? Om jag säger 70 på Leo, han hade ändå 45 i fjol, 82 ett stort steg. 70 så är det bra.
Men Leo spelar i första powerplay. De har fått in Chris Kreider där som böljar framför mål och brakar. Han har fått en fin start. Han kunde börja flyga igen. Så att, ja, men över 90 i alla fall. Hoppas han kan komma upp på 100, Leo. Och att han kan vara en tongivande spelare i OS i Milano.
Lucas Raymond.
100.
Nej, hur många hundra poäng spår har vi haft de sista 10 åren?
Det är inte många, men potentialen och en riktigt bra. Alltså, tror du inte Raymond har 100 i sig? Om...
Att han har det i sig, ja. Det har jag. Men vi har haft en bra säsong.
Ja, jag skulle säga 90. Lucas Raymond, är liksom, vi vet att han har 80 i sig. Nästa steg är 90. Jag tror 100 blir svårt.
Ja.
Jag tror ingen gör 100. Ingen svensk. Tror du någon svensk gör 100 år?
Jag tror 5. Nej, men det är svårt för mig att sitta och säga hur många poäng de ska ha. Det beror helt och hållet på vad de spelar för. Jag ser ju hellre en kille som gör 70 poäng, som har potentialen att göra 100 poäng, men vinner Selke Trophy.
Exakt. Så. Jag håller med, och det är det hela det resonemanget. Ja. Jonte, du försöker ju alltid förenkla.
Ja, det är det jag sa. Nu ska det vara enkelt.
Ja, jag vet, men en grej bara. En poäng per match är ju riktigt bra, men vi har ju Nylander, vi har Raymond, vi har Elias Pettersson, vi har Bratt, vi har Leo Karlsson. Raymond, det är ju ett gäng som kan vara uppe och nosa över 90 poäng, och det är ju väldigt bra.
Vet du vad vi också har nu, Erik?
Nej.
Reklampaus. Ett god morgon NHL med ett rasande nyhetstempo rullar vidare. Lägg ut, lägg ut. Det blir Sam Hallams sista säsong. Började vi programmet med. Och nu skriver Sportbladet att det är klart med en ersättare och att han heter Rickard Grönborg. Och jag tänker att Josef Omedian, han kan ju säkert berätta för mig att ja, men det här stämmer.
Ja, nej, det så brukar jag inte kommentera rykten från kvällspressen. Det brukar jag inte göra. Sen är jag faktiskt inte involverad i de processerna i förbundet. Jag är enkom anställd för att jobba med Tre Kronor för mästerskapen tillsammans med Sam och coachingstaben. Så att jag vet faktiskt inte alls.
Det är lugnt, vi har en kille som får betalt för att spekulera. Mm. Så Erik, Rickard Grönborg, om det då stämmer som bladet skriver här, det blir han som tar över.
Det är nog högst sannolikt skulle jag säga. Jag träffade Rickard Grönborg på ett internationellt coachsymposium bara några hundra meter härifrån under VM och frågade honom. Han är ju där borta i Finland och coachar nu i Tappara.
Mm. Med utgående kontrakt.
Med utgående kontrakt. Det har gått rykten om Luleå Hockey eftersom Thomas Bulan Berglund gör sin sista resa där uppe i Norrbotten. Så att Fröberg i Luleå vill säkert också ha Grönborg, men Rickard sa sig själv, han har fru och han har barn som är väldigt unga. Måste ta mycket hänsyn till familjesituationen också så att den blir, alltså balansen i livet, att det blir bra för familjen också. Och det låter ju optimalt för en familj att vara förbundskapten. Han har jobbat på högsta nivå i Svenska Hockeyförbundet där under 10 år. Han var ju head coach, vann ju guld 17-18 då. Innan dess jobbade han både som scout och andra roller. Så att väldigt, väldigt bra namn som vi inte kommer att kunna bekräfta om det är sant eller inte. Men jag skulle säga att det skulle vara bra för svensk hockey. Han har varit i elden i alla år. Han är en bra matchcoach på många sätt. Så väldigt bra namn. Och vad tror du?
Ja, jag tror så. Det som intresserar mig, och den frågan vill jag börja över till dig Josef, som har coaching-erfarenhet, är ju som Erik säger, han har ju bara förbundskapten en gång. Finns det någon utmaning? Nu pratar vi generellt här. Du kommer inte liksom prata specifikt om det blir Rickard som tar över. Men generellt, att gå tillbaks till ett jobb som man har haft som coach, finns det någonting i det som... Vad är dina tankar kring det?
Det har jag aldrig funderat på faktiskt. Men det är ju bekväm med miljön och med rollen och processen, vad det innebär såklart. Och gå tillbaka till...
Så mer en fördel än en nackdel, tror du?
Jag ser inte vad det finns för nackdelar egentligen. Och oavsett om det är en förbundskaptensroll eller om gå tillbaka till en klubbtränarroll där du har varit tidigare. Jag har gjort det som spelare. Och jag upplever det enbart som fördelar, för du är trygg i miljön. Du vet vad du kommer in i. Så att, nej, jag kan inte komma på att det skulle vara någon nackdel. Det vet jag faktiskt.
Jag upplever det. Jag jobbade i Färjestad senast 2014. Och nu tillbaka och jobbar på insidan där några timmar i veckan. Och det som du säger, bekant med miljön. Alla underbara människor i olika roller är ju kvar. Vissa har bytt roller. Och sen är det en del nya. Men det är ju en enorm fördel att ha varit i miljön som Rickard har varit där i Tre Kronor. Och dessutom gått hela vägen och vunnit. Så han har erfarenheten av att vara en vinnare. Så som sagt, mycket intressant namn. Och det spekulerades också att Sam Hallan skulle till Genève i samma artikel där. Så alltså, allt som står i tidningen är inte sant.
Nej, men allt som sägs här är sant. Ja. Nej, men det sista vi ska prata om innan vi lämnar förbundskaptens snacket, som jag förklarar själv har blivit väldigt mycket och väldigt intressant, det är det vi sa att vi skulle prata om, hur rollen ser ut. För nu, om Grönborg går in, då förutsätter jag, det här vet vi inte heller, att han kommer att göra det i en roll som påminner den som är nu. För att du är inne på Rickard som matchcoach. Jag tror att han fortfarande har drivit att vara den som står på bänken. Och då skulle ju rollen se ganska snarlik ut. Men, med det sagt, jag vill börja med Erik. Om du fick bestämma hur förbundskapsrollen skulle se ut framgent. Du är inne på det. Den behöver ändras, uppdateras.
Absolut. En väg som vi har pratat om under något års tid här är att ha en general manager, någon som är boss, som gärna får vara med som assisterande coach också under junior-VM, under hockey-VM, under Four Nations, under OS. Och sen så tar man in en matchcoach, en Paul Maurice eller någon annan som är i hettan hela tiden och kan coacha. Och sen är utmaningen då, vem sätter man att coacha de här Euro Hockey Tour-turneringarna? Och det är då den här general managern som utser någon, tar med sig någon, plus att han själv kan vara med i båset. Men jag tror att om Grönborg ska komma in nu och vara förbundskapten. Det får inte bli som det har blivit för Sam Hallam, att han coachar var åttonde, var tionde vecka. Utan han måste vara mer i elden, och då måste man hitta en form för det. Jag är inte främmande för att han är med som assisterande, så tar man in en toppcoach från NHL, till exempel Paul Maurice som coachar Florida till två raka Stanley Cup, och som liksom den här diamanten som kan göra de här spetsbesluten i båset när man möter världens bästa spelare. Hur ser du på upplägget? Ja.
Nej, jag tycker att förbundskaptensrollen som sådan är utdaterad, för att det är mångt och mycket en administrativ roll. Det är scouting, det är kontakt för Sam, det är kontaktmöten, det är kontakt med agenter, det är spelare, det är tränare runt om i SHL, och det är samarbetspartners, det är middagar och så vidare. Så att, är du en hockeytränare i hjärtat, så är förbundskaptensrollen är ju kanske någonting annat, det är inte den dagliga. Så att, där håller jag med, den lite utdaterad, men sen finns ju utmaningar som du nämnde där. Man har ju turneringar i Europa, det är inte bara VM och OS och sånt där, men sen tror jag, eller nej, jag är helt övertygad om att en svensk tränarstab kan stå sig precis lika stark som en NHL-tränarstab, som Paul Maurice eller som Sam Hallam. Mm. Det har vi sett. Vi har spöat USA och Kanada i VM med enbart NHL-coacher. Vi har varit nära i Four Nations. Vi spöade USA. Vi torskade mot Kanada med enbart NHL-coacher. Vi förlorade i VM. Så att där är vi inte sämre. Snarare, jag tror det är jäkligt viktigt att man känner till kulturen, spelarna, hur svenska kynnet är som grupp. För det är något annat än Nordamerika. Sen utesluter jag inte att man kan ha en nordamerikansk coach, men jag tror inte det är så enkelt att säga att han har vunnit, vi tar in honom. Vi har ett svenskt fotbollslandslag som har det ganska tufft nu med en icke-svensk, med en icke-svensk coach. Så att jag tror att det är mer mångfacetterat än man tror.
Vem kan omge Grönborg då? Om det nu blir Grönborg, vem kan omge coach Sörensen?
Absolut. Som jag sa förut, Sam Hallam är en av de bästa matchcoacher och ledare jag har varit runt i mina 25 år i proffshockeyn. Så att det är inte så enkelt att säga att vi ska ta in en från Nordamerika, för jag tycker att vi står oss väldigt bra.
Men jag vill ha två följdfrågor på det här. Om vi börjar med den i Nordamerika, är ju att jag köper vad du säger, men samtidigt så är ju, om vi pratar ett OS och faktiskt också ett VM, så är ju truppen i princip bara bestående av personer som bor i Nordamerika, och väldigt många av dem är också väldigt amerikaniserade. Jag menar, kolla på de äldsta killarna, Erik Karlsson, Victor Hedman, de har ju bott mer än halva sitt liv i Nordamerika. Så att det kanske skulle göra det lättare att, jag förstår vad du menar, men med ett OS-lag kanske inte det är samma problem.
Nej, det har du helt rätt i. Killarna har vuxit upp och varit där väldigt länge, men och gå liksom på deras villkor mot nordamerikanerna, mot Kanada, så vi måste vara svenska. Vi måste spela på ett svenskt sätt, tror jag. Vi måste värna om det vi gör. Över tid har vi varit världens bästa land i lagidrotter med 10 miljoner invånare. Mm. Så att vi har ett speciellt kynne i Sverige som jag tycker man ska värna om. Att en nordamerikansk coach inte skulle kunna göra det och rätta in sig i det ledet, det säger jag inte. Men jag tror att det är viktigt att ha svenskar kring svenska landslag.
Sista frågan jag har innan vi går vidare, och du är inne i SHL nu också. Du nämner det här med problemet med Hockey Tour-turneringar och sånt där. Är inte svaret att plocka in en, det kanske inte är en Bulan eller Robert Olsson, men en ung tränare på väg upp i Sverige? Eller är det för mycket press med SHL att man inte kan lämna jobbet för en turnering per säsong?
Jag pratade med Jörgen Jönsson om det faktiskt inför det här programmet, så vi ska resonera med. Han sa att en problematik med det, då måste ju verkligen Svenska Hockeyförbundet äga spelidén. För det är stor skillnad om Bulan Berglund kommer, eller Björn Hellqvist, eller Jörgen Jönsson. Alla har ju sina egna filosofier. Och då måste du vara tydligt. Okej, vi vill ha in dig, Bulan eller Jörgen, och coacha den här veckan, men enligt den här filosofin. Och de är vana i vardagen att ha vissa principer som de kör stenhårt på. Så det skulle vara en utmaning kring det resonemanget.
Mm, det tål att tänkas på. Om vi nu ska prata om det som händer på isen, och framförallt då kanske blicka mot OS och sådär och spelmässigt, så kanske vi ändå ska börja i den ändan. Vi har haft Patrik Hörnqvist här som har klivit av, pratat lite om reflektioner som han gjorde efter VM. Josef, vad känner du är den största lärdomen för er som grupp, som ni tar med er från VM för att maximera resultatet till OS?
Nej, men framförallt om vi kumpar ihop Four Nations och VM, är att vi har inte jättemånga spelare som har erfarenheten av att vinna stora matcher, Game 7, Stanley Cup eller så vidare. Vi har lite färre av den, eller JVM för den delen, som också är en del av utbildningen. Så vi behöver bli liksom tryggare med varandra när det bränner till och ha lite större svansföring när det bränner till i matcherna. Och,
kan du utveckla det, vad du menar med det?
Nej, men kanske lära oss en förståelse av vad är det som faktiskt vinner hockeymatcher. Vi ser första perioden mot Kanada i Four Nations som är fantastiskt fartfylld. Men den blir fartfylld för att vi låter Kanada spela en fartfylld hockey. Vi tappar puckar på fel ställen och det är ingenting som vi som ledarstab eller spelarna inte känner till. Men vi måste också göra det. Vi måste spela spelet efter rätt värderingar när det är viktiga matcher.
Ni har ju ett gäng nu i OS-laget. Landeskog har varit med och vunnit. Viktor Hedman. Det finns ju några exempel som har vunnit Stanley Cup och vet vad som krävs om de avgörande matcherna. Här ser vi ett gäng. Dahlin, Hedman, Kempe, Landeskog, Nylander, Raymond. De är ju klara. Tidigt utvalda till OS-truppen. Och där är det ju två killar som sticker ut med just det du pratar om. Hur viktigt blir de då att de också går i bräschen internt i gruppen?
Vi kan förtydliga Hedman och Landeskog som du tänker på där, antar jag.
Ja, Hedman och Landeskog, ja, som har vunnit.
För tittarna.
Nej, jätteviktigt. Och det gör, nu har vi inte haft Gabriel med oss för att han var skadad. Men Hedman går ju bräschen och visar ledarskap. Och vi behöver bara bli lite mognare och förstå flödet av matcherna när det är viktiga lägen. Och alla gör det de kan såklart, men det är en process att komma framåt i det. Vi, som jag sa, vi vinner inte JVM, det är samma förutsättningar. Vi måste lära oss att spela enligt rätt värderingar.
Patrik Hörnqvist var ju med på insidan och han var och gästade oss för några veckor sedan. Och han sa att hans lärdom också att man behöver vara på spelarna med. Det finns inga Peter Forsberg längre som kan ta en kanelbulle precis innan match. Men när pucken släpps så är det de här vargögonen och sen gör man allt för att vinna. Han sa att hans lärdom var att vara på ännu mer i träning och inför matcher. Att man kan inte bara förvänta sig att de själva kopplar på. Vad säger du kring det?
Nej, det håller jag med om till 100%. Att det är en annan miljö kring spelarna idag än vad det var för 15-20 år sedan. Så jämför man med hur det var så måste man absolut vara på mer. Men det upplever jag att våra tränare är. Det är ett ledarskap där du behöver, jag tror inte på att sätta press på spelarna för att det är många tankar och många.
Då kan det slå över åt andra hållet.
Exakt, men att vara vaken på beteenden och sånt, det tycker jag att man är.
Berätta hur ni tänkte när ni tog Landeskog, för att det är klart att det kommer ju med ett visst frågetecken när man varit borta så länge som han har varit.
Det är just det han står för. Hans ledaregenskaper, hans vilja att repa lacken när det behövs. Och jag såg han i våras live ett par matcher och han såg väldigt bra ut. Och med diskussionerna med Gabbe som Sam har haft, att han tränar inte för att hålla sig frisk, han tränar för att bli bättre. Så att för han är han frisk och kry, då är han given i vårt lag.
Vi tar och lyssnar lite på Gabbe själv.
Det är ditt vilja. Så att det är lite samma sak här. Jag tror att ju närmare man kommer februari, ju mer kommer liksom de känslorna inom sig växa och man får se till att man performar. Men det här är ju, nu har vi några månader dit och det gäller att man växer in i spelet och ser till att tajta till alla detaljer och sådär. Sen när man är på OS, nu har det varit alldeles för länge sedan vi fick spela till OS, så det är man en oerhört hungrig att få spela och har haft en, kommer ihåg som det var igår när jag satt här med och kollade på 2006-finalen mot Finland och liksom den glädjen och vilken motivation man kände då. Så jag tror också att Tre Kronor som lag kommer att vara fantastiskt lag och en jäkla chans. Det är en kort turnering så det gäller att pricka liksom formen och få ihop laget direkt från start. Så det här kommer att bli spännande.
Har du regelbunden kontakt med Sam?
Ja, vi pratar lite grann. Men inte jättemycket än, men det kommer väl säkert göra mer.
Gabriel Landeskog, kul att se Expressen-legendaren Gunnar Nordström där också i bild, om av er som kände igen honom. Och vi pratade om Gabbe, du var inne på att du såg han i våras. Jag kikade faktiskt en match mot Dallas här om natten, lite förberedelse inför att vi har dem mot Buffalo. Och Gabbe var ju Han har inte gjort några poängen, men alltså första bytet i matchen som han gör, klivar in och dundrar omkull Miro Heiskanen. Han hade lite smågruff och sånt där, men den här tacklingen, första bytet. Ja, det känns som det du var inne på, Josef, att han är nog tillbaka där han var.
Ja, av det jag har sett så är han i alla fall väldigt nära det han var innan han blev skadad. Och det är himla kul att se, för vi vet hur mycket tid och engagemang och hjärta han har lagt ner här under de här åren som han har missat. Och vi träffade honom i Tammerfors när Colorado var där och mötte Blue Jackets faktiskt för 3 år sedan nu. Och då visste vi ju inte att det skulle bli så här långt uppehåll för honom, men redan då var han en väldigt stor del av vad Tre Kronor skulle göra framledes, och sen har han inte kunnat vara med.
En sån där tackling på Cale Makar, första bytet OS-final mot Kanada, då blir det guld.
Ja, det kan det bli. Jo, men det är det här, alltså hockey, ultimata lagsporten, som jag ofta tjatar om, och det som Gabriel Landeskog står för både på isen och i ledarskapet utanför, det är ju oersättligt. Är han borta, det går inte att ersätta det. Och dessutom Joel Eriksson Ek som var skadad tyvärr under VM, eller VM här på hemmaplan, han är ju tillbaka också. Så då har vi den där tuffheten som kommer behövas för att kunna utmana USA och Kanada. Och ni som inte har kollat på Clean Sheet på Viaplay, bakom kulisserna Landeskogs väg tillbaka, gör det, för det är inspiration. För att alla har ju motgångar under en karriär, men det gäller att ta sig igenom dem, och man blir nästan rörd varje gång jag ser honom på isen i världens bästa liga.
Trupputtagningarna finns ju såklart många nötter att tugga på för er som är väldigt hårda, har hårt skal, svåra grejer att bestämma sig för. Varför inte komma till där, den där släpper vi. Och en av dem är målvakterna, jag passar på att ta upp den här med Erik här, för att jag kan inte minnas att det någonsin har funnits 4 så här bra målvakter. Då pratar jag såklart om Jakob Markström, Linus Ullmark, Filip Gustafsson, men även Samuel Ersson, som man kanske glömmer bort lite, men har i alla fall, upplever jag, gjort ett väldigt gott intryck på er, inte minst när han var med i Tre Kronor här och fått chansen under VM och sådär, och även för Nations. Hur svår är den uttagen? Det är liksom 4 första målvakter och 3 platser, och en av dem ska också vara första målvakt i Tre Kronor.
Nej, men det är en utmaning. Kanske Erik som ska prata om det som målvaktsexperter, men för oss är det viktigt, vem är det som är en gamer? Vem är det som vill och vågar stå och njuter av den pressen som är? Det är den vi måste försöka lista ut som ledarstab. Det är egentligen oväsentligt om du har bra räddningsprocent i februari eller i november. Du ska vinna en match hela tiden i ett VM eller OS. Mm. Det är den nöten vi försöker knäcka. Vem är det som är en gamer?
Och hur svårt är det? De här killarna vi pratar om, det är ju ingen av dem vi har fått se djupt in i ett slutspel och spela Stanley Cup-finaler och den typen av saker i NHL. Så hur svårt är det att... Det måste ju ändå vara lite av en gissning ni ägnar åt.
Vad säger du, Erik?
Ja, men det är det som är att vara som bäst när det gäller som mest. Alltså. Det är det som är... Jag förstår hur ni har gjort att ni inte tog ut någon av de här 6 som är garanterade en OS-plats. Utan det kommer ju vara väldigt mycket också form in i januari, februari. Alltså, under hösten... Jag har sagt att det här är en häftig NHL-säsong för alla spelare som är i toppen och har OS i siktet. De kommer ju vara extra motiverade. Och de här 4 målvakterna kommer ju definitivt att vara det. Och sen är frågan, är det Markström som kommer in med superform? Med den, han kan ju ibland stänga matcher och rädda 45 skott. Men det kan Ullmark också göra. Och det kan Filip Gustafsson, när han parkerar The Gasbass i målet. Ja, då spikar han igen. Ersson har visat i Tre Kronor. Kom in bland annat i matchen mot USA, var det var i Four Nations, och spika igen, har gjort det bra. Så att det här är ju angenämt. Det är ju ett smörgåsbord. Men det gäller att välja rätt vid rätt tillfälle. Och det är inte det lättaste. Så jag älskar den här situationen. För jag har en sån här vibration i kroppen att oavsett vem ni väljer så kommer de ge Tre Kronor chansen att vinna guld. Och just nu, med Markströms fina match i minne här i natt, så... Han är längst fram i pipen, tätt följd av Ullmark och Gustafsson. Men Ersson är med som en joker. Så att, det går inte att säga just nu, Jonta, för du är på väg att fråga mig det. Vem hade du valt?
Nej, det går inte.
Vem hade du valt?
För Josef går inte att göra det, men du får göra det.
Jo, nej, men
det är de 3 alltså.
Nej, men det är så här. Ni som jobbar på insidan, jag tjatar om det. Vi på utsidan, vi ser kanske 20% av vad som händer. Men de som är på insidan, Anton Hansson, Hallam, hela staben, de vet ju... Det måste för det första vara en kille som inte är lite skadehämmad. Jag menar, en 100% i Filip Gustafsson är ju mycket bättre än en 90% i Markström. Så det gäller att killarna håller sig fräscha och friska och är redo att göra de här avgörande räddningarna som behövs för att det ska bli 3:e OS-guldet.
Men en grej jag vill fråga dig, Josef, och det gäller, det går att applicera på målvakterna, kanske framförallt på Markström som är äldre. det är, men även på utespelare, jag tänker till exempel Hedman Karlsson kontra Rasmus Dahlin, vilka som ska få flest minuter. Du kan tänka en Mikael Backlund om han ska med som en veteran. En kortare turnering, vi vet att när du blir norr om 30, norr om 35, det är tuffare att ha resultat över en hel säsong. Tror du att det är mindre av en faktor i en kort turnering? Att de här, de kan väcka liv i de här lite äldre kropparna för 3, 4, 5, 6, 7 matcher beroende på om det är Four Nations eller OS? Är du med, jag tänker?
Ja, jo, absolut. Och, ja, men det tror jag att det är. Och, en NHL-säsong som sådan grundserien, den är lång. Det är maraton. Grind. Det är ett maraton, det är en grind. De här andra Four Nations eller OS eller VM, det är ju kortare. Och sen ska vi inte låtsas som att varje match är stenhård i ett VM. Så att du ska vara bra när det gäller där också. Det är klart, har du erfarenheten och du är fräsch i kroppen så kanske man har en fördel att man kan vara lite mer avslappnad om du har erfarenhet av att vinna. Sen kan du vara en ung kille som inte vet bättre, han bara lirar. Så att det är många liksom parametrar att ta fasta på liksom. Men ja, jag tror att är du en äldre så är det klart, det är nog lättare att spela en sån här kort turnering än en grind liksom.
Så att om vi säger så här, om du skulle bygga ett NHL-lag eller ett OS-lag, skulle du värdera rutinen mer i ett OS-lag?
Ja, men det skulle jag göra. Det skulle jag göra. Jag upplever det som att det är en större press från spelarna. De sätter en större press på sig själva när de drar på Tre Kronor i tröjan än när de spelar i NHL.
Ja, det kan jag också förstå, framförallt som vi gör på den långa säsongen. Hörrni, det börjar gå mot reklam. Vi har mycket kvar att prata med Josef Bombardier om efter den. Och även du, Erik, ska få säga ditt.
Men... Nej, nu ska jag vara tyst och lyssna på Bombom.
Ja, det tror jag när jag ser det. Vi tar lite reklam först så får du vara tyst då i alla fall. God morgon NHL, Tre Kronor ledar special rullar vidare. Vi har pratat om att Sam Hallam annonserat att det är bland sista år i förbundskaptensrollen. Vi har berättat att Sportbladet rapporterar att Rickard Grönborg tar över. Och vi ska också beröra det faktum att Alexander Sten kommer in. Vi nämnde att Patrik Hörnqvist har klivit av. Nu kommer Alexander Sten in i en roll som vi kanske kan kalla för bollplank på gammal svenska. Jag vet inte vad vi ska säga, Josef. Vad kommer Alex att bidra med?
Väldigt mycket. Han är med i allt vi gör. Alla besluten. Hur truppen kommer att se ut i scoutingen. I hur vi ska spela. Schemaläggning. Han är med i allt. Och han bidrar ju med otroligt liksom, kunnande. Dels från sin spelarkarriär. Nu han jobbar bakom spakarna i några år i St. Louis. Och var uppe i Sundsvall innan det. Så att, jag skulle säga att han bidrar på alla plan.
Vad säger du om den rekryteringen, Erik?
Fenomenal. Vi var ju nära honom i JVM. Han var ju med där som bollplank, det här otroliga JVM i Göteborg där det var final mot USA där de drog längsta strået. Men då jobbar han ju också nära laget. Och vi pratade om vinnare tidigare, Hedman Landeskog, spelare som har vunnit, som går i bräschen. Alexander Sten har vunnit Stanley Cup med St. Louis 2019 och är ju en sån här hockeyarbetare med jättebra hjärna. Så att han är ju både beredd att lägga ner jobbet, vad som krävs och förmedla det, men också den här smarta hjärnan och kunna ta, hjälpa till och bidra med perspektiv som gör att man oftare tar bra beslut.
Och som Josef inne på, han har varit med bakom kulisserna i St. Louis de senaste åren som rådgivare och förberetts för att ta över rollen som GM som man ska göra nästa säsong. Och vi passade på att fråga Robert Thomas, St. Louis första center och stjärna, om Sten.
Yeah, I think it's a good question. You know, I obviously know him as a player and pretty well as a teammate. I think it's going to take him some time to figure out what kind of GM he wants to be. But I think just his knowledge as a player, you know, what it takes as a team to win. He knows the ins and outs of a season and, you know, when to really help the team out and when times are tough. So I think he's going to bring on a lot of experience as a player and as a leader, someone a lot of us looked up to young in our career, and yeah, I'm excited for that chapter.
Were you surprised when you saw him move back and hop on this opportunity?
I wouldn't say surprised. I think, yeah, it was really exciting to hear he was moving back. You know, as someone that I only got to play with him for 2 years, but really understood kind of what he is about, the way he thought of the game. And I think it kind of fits him perfectly, you know, his role. I know his passion for St. Louis, how much he loves the city, how much he wants to win again in the city, and how much it means to him. So I know he's going to do everything he can to try and do that.
Robert Thomas om Alexander Steen, som ju i grunden är en tvåspråkig person. Han är uppväxt i Kanada, jag tror de flyttade därifrån när han var 12 och sådär. Och när det gäller att kunna flera språk, Josef, så är du faktiskt en sån människa som kan tre. Vi har ju hört dig vara väldigt välartikulerad här på svenskan här. Och engelska är ju såklart något du behärskar. Och finska. Det har jag hört, jag blir alltid så här. Det är alltid kul när man är ute på, vi är på samma hallar och sen står du där och tuggar med några finländare och så har man det där smattrande, kan vi kalla det för. Men det låter ju som att du är väldigt bekväm. Men du berätta om, till att börja med, varför du kan finska.
Min mor är från Finland, norra Finland, Kemi, ligger tvärs över gränsen från Haparanda. Så jag har pratat finska hela min uppväxt hemma med min mamma och spenderar väldigt mycket tid i Finland. När jag var yngre på olika lov var hos mormor och morfar och sen har jag spelat i finska ligan i omgångar, så att finskan behärskar.
Hur bekväm skulle du säga att det är på nivå som du är med svenska och engelska, eller liksom hur bekväm är du med finska?
Nej, men jag är nog... om 10 är perfekt så är jag nog en 8. Ja. Det är nog andra som ska svara på uttalet och så är jag nog perfekt. Men ordförrådet blir sämre och sämre när man inte använder det. Men sen hade jag jobbat med Jarmo och Kekäläinen i Blue Jackets i 11 år. Och då snackar vi finska varje dag också, han och jag. Så att...
Perkele.
Ja, precis.
Men du, kan du nog mer språk? Du kan tre här. Kan du nog fler? Tyska eller?
Jag förstår flera språk. Tyska och jag kan nog... lista ut vad man pratar om, både på ryska och tjeckiska. Men jag kan inte påstå att jag kan språket.
Hur kommer det sig?
Nej, men jag har verkat i de miljöerna och läste faktiskt en bok när mina barn, när min äldsta son var liten, att om man blir exposed, utsatt för flera språk, det räcker med två språk innan åldern, om det var 2-3 år, så aktiverar du en del av hjärnan som gör att det ofta är lättare att lära sig 3, 4 och 5 språk. Så att jag kanske är lyckligt lottad. Jag pratade finska och svenska så jag var spädbarn och jag har ganska lätt att plocka upp nya språk faktiskt.
Vi ska göra en liten ranking här på tal om språk. Och den här uppgiften vi har framför oss nu, som vi, ni två får hjälpas åt med här då. Ja, du får utslagsröst, Josef, men du och Erik får hjälpas åt. Det är att ranka vilka språk som är mest användbara i den här ordningen då, 1-7, att kunna inom hockeyvärlden. Inte alls så generellt sett, men om man jobbar och verkar inom ishockeyn, vilka är de viktigaste språken att kunna? Så enkel uppgiften, vilka har man mest nytta av? Generellt, vi vet ju inte vilket jobb ni kommer att ha nu. Det är klart att om man är tränare i Adler Mannheim så är tyska etta. Men nu är det alltså...
Josef är ju lite av ett språkgeni, så får jag ta ettan tar du resten. Engelska tycker jag är viktigast.
Jaha, det var väl kanske inte jättekontroversiellt. Kan vi enas om att vi har engelska på nummer 1 här? Det tror jag vi kan göra. Och då är frågan andra platsen. Josef, då blir det lurigt direkt,
ja,
tycker jag.
Nej, men jag skulle nog säga franskan faktiskt. För att du har franskan i Quebec-provinsen. Många i Nordamerika som pratar franska. Och delar av Schweiz, om du ska spela i Schweiz. Och huvudkontor i Internationella hockeyförbundet ligger i Schweiz. Så det är många som kan franska. Så att jag skulle nog säga franska faktiskt.
Okej. Okay. Erik, om du, vad har du någon magkänsla för tredje platsen?
Oui. Le French.
Ja, men det var ju till andra platsen.
Jaha, var det bra på tre? Okej, tredje platsen. Alltså jag ville säga tyska för att jag hade tyska själv i skolan, men ja du.
Om jag bollar upp ryska då, för att bara av den att många som är såklart från Ryssland, men också att de inte brukar vara jättebra på engelska. Vad säger ni då?
Jag köper.
Ja, jag köper också det faktiskt.
Då kan jag ta 3, men då får någon annan hitta på nummer 4 här.
Jag tänkte kunna ha en djup diskussion med Tichonov.
Ja, exakt. För det kommer du inte ha på engelska.
Eller Tretjak. Din gamla målvaktsidol.
Ja. Nu blir det lurigare här. Nu har vi vårt eget. Vi har 2 av dina språk kvar här, Josef. Eriks och min skoltyska har vi kvar. Och så tjeckiska.
Ja, aber som fir Deutsch. Ja.
Ja.
Ja, sofort. Fjärde plats tyska, som ju Nu är ju Schweiz och tyska är ju i princip ett eget språk, men man kan ju ändå förstå lite grann. Och det börjar ju, det känns som att det är ett land som kommer mer och mer också i hockeyn. Det finns mycket pengar där, det är bra. Allt är bra. Okej, nu är frågan vilken plats svenska ska komma in på här.
Men här måste det vara flest spelare ju. Och Sverige har ju fler spelare än...
Jag tänker svenska är nog mer gångbart än finska och tjeckiska. Men sen tänker jag lite vilka som har mer utbyte rent internationellt sett. Då tänker jag på nästa. Jag tycker svenska är ganska givet som femma skulle jag tycka.
Vi har liksom tycker
mest det? Spelare i Nordamerika. Vi har... Vi är långt fram i skorna i många aspekter. Liksom.
Men om jag är jävlas advokat och säger emot här då, så säger jag att du behöver ju inte ens kunna svenska om du spelar här. Alltså, de flesta importer nu för tiden, jag vet inte, vem är den senaste importen som lärde sig flytande svenska? Martin Plus pratar svenska, kommer jag ihåg.
Ja, men Klara, Damien Klara kan ju svenska.
Ja, de som kommer hit i väldigt ung ålder brukar ju plocka upp det. Men...
Chara lärde sig svenska i lockouten 0405.
Men gjorde han verkligen det?
Jo.
Jag har aldrig hört han prata svenska. Jag tror att det här är en... Jag tror
urban
att det här är en
legend.
Men har du hört han prata svenska? Jag tror inte att det stämmer.
Nej,
jag tänker inte säga emot han om jag träffar honom.
Han bodde ju på Karlstad stadsbibliotek.
Jo, men de har väl böcker på andra språk också?
Jo, men det var mycket svenska böcker. Han ville lära sig. Han gav ju inte intervjuer på svenska, men... De som Färjestad legendarer säger att han lärde sig ändå svenska bra på en säsong där.
Ja, okej. Okay. Ja. Det blir svenska på femteplatsen. Ja. Jag blir nedröstad där. Jag tänker att tjeckiska, då förstår du slovakiska också. Det är ingen som kan engelska där. Jo, det kan de, men inte lika bra. Okej, okay, då är det alltså finska eller tjeckiska kvar här.
Jag är alldeles för bias här, så jag håller mig utanför den här sista omröstningen.
Då får Erik bestämma.
Erik får bestämma.
Nej, men det är ändå finska. För finska tillhör ju ett språkträd där. Ett annat språkträd.
Ungerska språkträd.
Ja, så att du kan prata med Janos Hari till exempel.
Exakt.
Det är bra. Leo Komarov är ju född i Estland, det är också samma språkträd. Men här har du kunnat prata med Chara till exempel, tror jag. Jag har förstått det som att det är typ som svenska-norska. Att det ändå är tjeckiska och slovakiska. Det är olika språk, men att man ändå typ förstår vad. Okej, där har vi vår ranking. Är ni nöjda?
Yes.
Hade jag glömt något språk här som borde ha varit med på topp 7?
Spanska.
Varför då?
Nej, men jag bara tog ett exempel på ett språk du har glömt.
Jo, men alltså, jag valde ut de 7 språk som jag tror är bäst i hockeyvärlden.
Flamländska, det finns ju en från Nederländerna. Nej. Ja, har vi något mer språk?
Ja, det är segregerat. Vi har inga arabiskt. Ingen mandarin.
Nej.
Det är ändå rätt stora kontinenter och länder.
Ja. Kinesiska. Håkan Loh sa till mig för 20 år sedan, se upp, alltså den kinesiska marknaden. Du kan bli coach där om 10 år, sa han. Alltså, vi pratade om det att de gjorde ju en satsning och försökte. Det är ju så över 1 miljard människor där. Men kinesiska är väl ännu inte... Mm. Är det många kineser som spelar hockey?
Jag tror inte.
Nej.
Okej, okay, du kan få lägga bort den här nu, Erik, så att vi får se dig igen och din fina... Jag vet att du köpte den här i helgen. Den är helt ny, den här. Kolla, len och fin.
Ja, tack.
Hur mycket tror du att det har hjälpt dig i din karriär? Dels som spelare, men kanske framförallt efter när du har gått in i ledarsvängen att vara trespråkig.
Jag tror det hjälper faktiskt. Det är inte jättemånga i hockeyvärlden som behärskar de tre språken just. Jag tror att det har hjälpt ganska mycket. Finska är liksom ett språk som det är inte någon som går och lär sig finska bara av rent intresse. Liksom. Så att det är ganska behändigt att ha, tycker jag.
Vi kan förtydliga, på isen pratar man ju nästan alltid bara engelska. Ju. Om vi tar NHL till exempel. Även i SHL har man många importer i laget, så pratar man engelska på isen. Men just när man ska sitta ihop i omklädningsrummet och förstå humor och så, då är det ju en jättefördel att kunna språket där spelaren kommer ifrån.
Men är det en grej, typ som du säger, maxpuls och bytet, då tar man ju bara de engelska termerna man är vana vid. Men till exempel vid en tekning och liksom när man har någon sista grej man vill säga, och man säger okej, okay, det är bara vi två på isen som pratar svenska eller finska. Kan man... Använder man det?
Jo, men det gör man nog. Sen kan man uppleva att de engelska uttrycken är lite enklare på något vis. Kanske lite skarpare. Mm. Men nej, det är klart, man pratar kanske sitt modersmål med den. Om man har en backpooler som är svensk, även om man spelar i Nordamerika, så blir det nog mycket svenska. Det skulle jag tippa i alla fall, det tror jag.
Mm. Nu ska vi gå tillbaka till att prata om hockey. Vi har ju Global Series här om en... månad i mellan Pittsburgh och Nashville. Och en grej som jag verkligen vill prata om, så jag brinner för, det är Evgeni Malkin som är en av mina absoluta favoritspelare. Men ta inte mitt ord för det. Lyssna på Jack Hughes och Patrick Kane istället, så får de förklara hur bra det.
They've had incredible careers. I think Malkin is maybe one of the most underrated players of all time, maybe. Doesn't get the credit he deserves. And Sid, you know, someone just asked me today what my Mount Rushmore is, and I had Sid on my Mount Rushmore, so I think he's one of the top five players of all time. And the longevity, you know, speaks for itself. He's still getting it done. Finds a way to, you know, put up 90 points every year and produce and help his team win. So both those guys have a lot of respect for, and it's been fun to compete against them for a long time.
I remember when I first came in the league, like they were both like just complete horses still. And, you know, obviously they're have legendary careers, and I just remember when I first came in, I was like, couldn't believe I was playing Malkin, because I just remember him from, you know, like in 2009 and like 2010 and 11 when Crosby had concussions and he was like the best player in the league. And then obviously Crosby's Crosby, so.
Obviously Malkin does get a little bit overshadowed by Crosby, but like you said, he was the best player in the world at one point. Do you have like a favorite memory of him, a favorite highlight that, wow, like, wow, this is?
Yeah, I think Malkin's so underrated, which is crazy, because he has like, I think he has two MVPs and a couple cups, but I remember he had one goal against Tampa where he like was coming down on a rush on his like one T side on a rush. So his stick was to the inside, and then he like put it on his backhand and like cut, like scissored through 2D, but he like moved backwards. I think that's like the craziest goal, and he's doing it, and he's like 6'3", so his highlight package is pretty crazy.
Jack Hughes med de sista orden där om Evgeni Malkin, och det kan jag väl lika bra ta och kolla på det här målet som han pratade om först och främst här, som han gjorde mot Tampa när han i princip hoppade mellan två försvarare. Det här är ju före sin tid, höll jag på att säga. Anders Lindbäck är i mål också. Ja, det är ju ett... Jag trodde först när han började prata om Tampa-målet, ska jag dock säga, att det inte tror det här målet. Men det här är ett fint mål.
Ja, men det här personifierar ju Malkin när han var som bäst. Just den här kraften, silkeslena händerna, tekniken och hockeyhjärnan. Det var ju hela paketet. Han kunde ju dominera matcher som ingen annan.
Och han, historiskt sett, var han ofta bättre när Crosby saknades, så att han tog på sig den redan ledarrollen. Liksom. Det är en häst, som Jack Hughes säger, it's a horse.
Ja, verkligen. Om man tar den säsongen 11-12, när Crosby bara spelade 22 matcher, alltså där han var borta som allra mest, då vann ju, jag kollade upp det, han vann poängligan tror jag med 13 poängs marginal. Han hade 27-28 poänger till tvåan interna poängligan, så det var ju som att när han kände att okej, nu är det mitt upp till mig, då var han bäst i världen. Vi sa att vi pratade om Tampa-mål. Jag tror att han menar ett annat mål. Jag tycker vi ska kolla på det också, bara för att det är roligt att kolla på snygga. Jag tycker att Malkin är väldigt härlig att kolla på.
Du älskar
på.
Ju Malkin.
Ja, men alltså, om vi kollar på det här liksom. Det här är ju så liksom graciöst det blir. Hallå där och hej då där. Åh, trevligt.
Ja, det där är det ju, alltså, det är ju makalösa skills alltså, med den här kraften.
Men just att det är så likt det här målet som Lemieux, som de pratar om kommentatorer nu, som Lemieux gjorde mot Minnesota 91.
Ja.
Han hade ju väldigt mycket Lemieux över sig. Men den frågan jag vill ta upp med Malkin. Om vi pratar den här eran. Vi pratar 80-talister. Vi har ju nya eran nu, McDavid, McKinnon och sånt där. Men vi pratar 80-talister, cross-generationen. Om du ska prata bäst i sin peak, kanske inte hela karriären, men bäst under sin bästa säsong. Hur högt håller ni Evgeni Malkin?
Ja, vad hade han där 09 när han blev Conn Smythe MVP i slutspel? Han 36 poäng.
36 poäng. Jag kan berätta att det är den högsta noteringen sedan Gretzky 93. Och sedan dröjde det till 24 och McDavid innan någon hade fler poäng än så. Och det här var ju under nere, var en 20-årsperiod där Crosby hade 31. Annars var det ingen som var över 30. Alltså några på 30. Men han var ju liksom... Under två decennium. Det där slutspelet var ju...
Ja, jag skulle... Josef får börja.
Jag lovar att jag försöker gå igenom här. Vilka är 80-talister?
Ja, men... Crosby.
Crosby, Bäckström, Ovechkin.
Kane är en sån Kane, som kommer in där. Sedinarna.
Han är ju där uppe och nosar.
Kåpet, Tavs, ja. Bergeron om man vill.
Han är ju där uppe och nosar på topp 5. Ingen snack om saken. Jag gillar ju killar som är lite mer tvåvägs.
Crosby nummer 1 för mig.
Ja. Rent talangmässigt och sådär, svårstoppad, då är han förmodligen nummer 1. Nämner så som Kopitar, jag tycker han är helt otrolig. När han var i sin peak, hans tvåvägsspel liksom. Inte lika dominant offensiv som Malkin liksom. Bäckström. Det finns många att välja på. Malkin är ju mer av en bohem, en artist som inte rättar in sig speciellt mycket i ledet vad gäller spelsystem och spela på rätt sätt, men kanske man inte...
Därför Jodda gillar honom.
Ja, exakt. Kanske man inte coach.
Men kanske man inte behöver göra om man gör 5 poäng heller.
Ja, exakt. Nej, men, och det är det som är min poäng, att pratar man karriär som helhet blir det svårt, men pratar man slutspelet 0-9... Okej, nu ska jag sticka ut hatan. Nivån som Malkin var slutspelet 0-9 eller kanske andra poängliga titeln 11-12 när Crosby var borta, då är han på sin topp näst bäst. Det är bara Crosby. Jag skulle säga att han är bättre än Ovechkin. Jag skulle hellre ta för en säsong eller ett slutspel i sitt absoluta toppslag, så tar jag hellre Malkin än Ovechkin.
Även om du har Bäckström som står och serverar.
Nej, nu är det så här. Nu ska vi sätta tydligt här. Ja. Så alla på mig. Du har ingen aning om resten av laget. Vilka spelare du har runt honom eller någonting.
Ja, men då tar jag också Malkin.
Ja.
Alltså, för att han kan ju saker på egen hand. Humörspelare som du säger, när stjärnorna står rätt och han är lagom grinig och, ja, men då tar jag över matchen själv, så då hade jag också valt Malkin.
Tror du det?
Ja, det gör jag. Speciellt man inte vet, men det kan ju vara Gretzky som spelar med honom, för ja. Det vet
jag. Jo, men exakt. Men alltså, grejen är att för, som du säger, Ovechkin, nu är så här, okej, vad har vi för center och sånt där, och självklart har Ovechkin en bättre karriär. Vad han har gjort över tid är ju osannolikt, men om du går tillbaks där runt när 10-talet var ungt eller inte ens fött, alltså då det fann, just där du säger ordet ostoppbar eller svårstoppad, det fanns ju ingen annan som var så.
Och sen tycker jag också det finns ett himla värde att vara bäst när det gäller. Det tycker jag är liksom jäkligt viktigt. Jag har sett ett gäng basket reels på Instagram, tror jag, där man jämför Jordan och nu tappar jag namn.
Allen och sådana här.
Ja, LeBron liksom. LeBron, ja. Du kan inte jämföra LeBron med Jordan. Mm. Jordan vann mästerskap när han ville på löpande band när han bestämde sig för. Så att det tycker jag är liksom, det är ändå, oavsett om du vinner en poängliga eller du har flest poäng över tid, den som är bäst när det gäller är fortfarande den som är bäst.
Och där har du Malkin, det är ju bara Crosby som har flest slutspelspoäng den här eran.
Och det är det som också vi tar in i den här, du har ju, vi har jobbat 9 år ihop, du har pratat om Malkin med kärlek under de här 9 åren, och grejen är att eftersom han hamnar bakom Mount Rushmore, som Patrick Kane säger, alltså de bästa genom alla tider, Sidney Crosby, hamnar ju lite i skuggan bakom Crosby. Och det är det som gör att man glömmer bort, lite som Bäckström bakom Ovechkin. Alltså det är ju, nivån på Bäckström och Malkin, den är ju, det är ju översta hyllan ju. Det är ju så sanslöst bra spelare som hamnar lite i skuggan av de här superduperstjärnorna.
Jag slänger ut en brasklapp.
Uh-huh.
Hade Bäckis haft samma fysik som Malkin, då hade jag tagit Bäckström varje dag i veckan. Om man haft samma fysik.
Alltså lika stor och kraftfull.
Tung och kraftfull. Ja.
Men om vi säger så här då. Hade Bäckström haft det spelsen han har om han hade haft, alltså om han haft Malkin fysik. Det känns som att han utvecklade den blicken för att han var tvungen.
Jag kan ha en poäng där.
Ja, men det gjorde han ju. På tal om att vara sent biologiskt mogen som Bäckström var. Jag pratade mycket med honom om det. Han fick ju lära sig ha koll på alla medspelare och motspelare och utveckla sinnen som de som var tidigt biologiskt mogna inte behövde bli utmanade med i tidig ålder. Så bra poäng. En gubbe som var riktigt bra när det gällde som mest var ju Samuel Ersson. Du hade ju honom i målet när ni gick upp, eller stannade kvar med Brynäs. Kommer du ihåg det?
Oj.
Och tala om att vara en gamer då. Hur ser du på Ersson, de kvaliteterna?
Han var helt otrolig där. Det var första gången man spelade 2 SHL-lag i en playout. Att man inte fick försvara sin plats, så att säga. Han var otroligt bekväm i den situationen. Så ska vi komma ihåg, det var covid. Så det var bara några 100 på läktaren, så det var inte det här trycket liksom. Jag var väldigt imponerad av Samuel, men för att stötta tillbaka till Bäckström, han kom upp i Brynäs, jag lirade där lite under lockouten när han var 16 år. Apropå mogna sent, och han var
smart.
Vi tittade, vad är det här för något?
Ja.
Han var helt otrolig. Som sina första matcher i SHL som en 16-åring.
Men då hade han ju inte mycket muskler på kroppen.
Nej, han hade inte en muskel. Men det gick inte att ta pucken av.
Nej.
Ja, det tänker jag på. För att han är fortfarande inte, han ser fortfarande inte ut som en liksom hockeystubb, om man säger så, även idag, även om han är väldigt bra form nu och sådär. Men vissa sarri-dueller man ser honom nu, alltså, folk typ bara, de studsar bara av
honom. Han är stenhård i kroppen. Alltså, vilken balans på skridskorna.
Ja, men nu har han old man strength. Du, du behöver inte träna, du är stark i alla fall.
Ja, det är som en gammal bonde på bondgården. Det heter den så, bondstark.
Ja, exakt. Bondastyrka. Mm. Det gillar de. Farm boy strength. Det är väldigt... Om du, det brukar jag alltid säga att det bästa du kan vara som NHL-spelare, det är att vara en bondason från västra Kanada. Från typ prärien i Saskatchewan. Då, alltså, då är du ju klar. Har du bara lite händer då, då är det ju bara varsågod 15 år i NHL. Eller hur? Den köper du?
Ja, det har jag absolut. Då har man inte riktigt från en förorten i Sätra. 83 kvadrater på tredje våningen.
Hörrni, på tal om Bäcksön som vi pratar mycket om nu också, så har vi ju, vi har ju faktiskt CHL imorgon. Jag ska göra Brynäs mot Belfast Giants. Nu är Brynäs klara och det är bortamatch mot Belfast. Så att jag tror att det blir en exceptionell möjlighet att se lite av Brynäs juniorer, om jag ska gissa.
Det var 10 juniorer senast, vad du kommenterade om. Och det kan nog bli ännu fler kanske den här gången. Vilken tid var det?
Det har vi i våra papper här, det borde jag veta. 19.55, eller 8. Sen är det bara 5 i.
Och på tisdag eller onsdag?
Imorgon tisdag.
Ja, tisdag.
Det var bra.
Men det är NHL ikväll, för det är Columbus Day borta i USA och det är Thanksgiving i Kanada. Så det är ju massor med härliga matcher ikväll i NHL.
Exakt, och det sparkar igång 18.30. Det vill alltså Colorado mot Buffalo. Ett Buffalo som redan nu har kniven mot strupen. Mm. Ett Colorado där Nathan MacKinnon har börjat säsongen på lekhumör. Det är alltså, ja, vilken spelare.
Ja, men MacKinnon, McCarr, Landeskog, Victor Olofsson. Det är så mycket att titta på. Och sen så Rasmus Dahlin som kämpar på där i Buffalo. Så vilken tid börjar den då?
18.35.
Underbart.
Sen är ju NHL alltid lite slappa med starttider, så vi får se vad det blir. Det brukar vara akademiska kvarter där. Buffalo Colorado, vad kittlar mest för dig i en sån match?
Nej, men det är som du säger, det är en viktig match för Buffalo. Det ska bli kul att se hur de kan hantera det och hur Rasmus kan spela och leda sitt lag.
Mm. 18.30 där alltså. Efter det så kan ni såklart ratta över till fotbollen Sverige-Kosovo. Det blir säkert inte alls ångestladdat överhuvudtaget. När vi pratar om måste-match för Buffalo så kan vi snacka måste-match där för det svenska fotbollslandslaget. Och sedan har vi alltså full CHL-omgång imorgon med alla tre svenska lag. Frölunda möter Bern, Luleå möter Bolzano och Brynäs möter Belfast. Och ni ser alla de matcherna på Viaplay. Jag säger tack så mycket till Josef och tack så mycket till Erik.
Tackar.
Tack så mycket till alla ovanför som har rattat det här programmet. Och framförallt, tack till er som har tittat. Vi ses och hörs snart igen.